Välkommen till ett nytt program av Thailand idag. Och jag som sänder det här programmet heter alltså Bernt och har bott i Thailand de senaste åren. Idag ska Viveka och jag laga mat, det vill säga Viveka lagar och jag smackar och instämmer. God morgon Viveka och välkommen tillbaka till programmet.
God morgon Bernt och välkomna allihopa som lyssnar.
Och du befinner dig var någonstans?
I distriktet Rayong i den lilla fiskebyn vid havet som heter Lämepim.
Och där bor du sedan några år?
Ja, jag och min man bor här helt och hållet sedan 2008.
Ja, och vem är din man?
Han heter Björn Larsson Ask och han är en pensionerad men fortfarande entusiastisk fotojournalist.
Ja, fotograferingen där växer man aldrig ifrån.
Nej, i alla fall inte han.
Hörru, idag ska vi prata, skånsk mat eller blir det en blandad kompott? Och kanske vi kan börja med något skånskt som alla känner till.
Alltså jag som då är urskånska, jag blir ofta förvånad över vad folk i allmänhet som inte är från Skåne har för uppfattning om att vi har kanske bara tre rätter eller någonting. Är det bara äggakaka och bruna bönor och rabbemos med fläsk? Men jag tror vi har många andra rätter som är inte bara husmanskost utan väldigt annorlunda och läckra. Om vi talar om sprängd anka eller helstekt gås eller släggos. Ja. Vingad sill. Har du hört talas om vingad sill? Det är nog väldigt, väldigt sydöstskånskt, tror jag.
Jag måste erkänna att ingen av dem du nämnde, men det enda jag känner till det är skånsk kalops och mortengås.
Ja.
Men det finns fler.
Olika. Förlåt?
Ja, det finns fler maträtter.
Oh ja, det. Men äggakakan är kanske den som är.
Jo, men den har jag hört talas om. Det är den som är en meter hög, va?
Den blir väldigt hög för att man har ju väldigt mycket ägg i den. Och det fördelen är ju att den kräver ju inte ugn utan du gör den ju i en stekpanna. Och förr hade ju inte alla ugn så de hade kanske vedeldade ugnar men stek. Någonting att steka i var nog i alla fall det vanligaste förekommande.
När vi pratar ägg och ugn och eld så kan jag nämna Viveka, här i Thailand så grillar man ägg.
Gör man med skalen på?
Med skalen på. Man lägger dem i elden och där får de ligga 5 minuter, 10 minuter. Det beror på om de ska vara hård eller lösgrillade.
Färska ägg?
Ja. Tänk att jag kunde lära dig någonting, va?
Ja, men det vet inte jag om jag tror på, för det experimenterar jag med 1978 i Vejbystrand mellan Magnapstrand och Västra Skåne. Vi satt en kväll och jag kom på att vi skulle prova att grilla ägg. Och vi tog ett färskt ägg och la det på kolen.
Ja.
Och det hände ingenting på ett tag och det gick 5 och 10 minuter och sen sa det pang! Och det var en sån smäll och vi hukade oss allihopa. Och det for ett ägg runt i någon sorts tornado liknande rörelse. Och sprätte ut innehållet längs väggar och buskar. Och vi skrattade ju gott åt och tänkte, mina vänner, så hur galen är du egentligen, Viveka? Ja. Jag tyckte man skulle försöka.
Ja.
Så det var väldigt intressant att du säger att de gör det här och detta inte händer tydligen.
Nej. Jag vet inte hur de gör, om de lägger det i sanden vid sidan om elden. Men du kan gärna provsmaka, för de smakar lite rökt, vet du. De är jättegoda att äta. De finns på alla marknader att köpa.
Men är det de som har färgat skal, eller?
Ja, skalet brukar vara lite mörkare, lite sotigt sådär. Men fråga efter barbecue kai, så får du det.
Ja.
Ja, det var en liten parentes.
Då ska jag prova det.
Ja. Ska vi starta med lite musik? Edvard Persson kanske?
Ja, det känns väl väldigt gott att få inleda. Vi nu ska hålla oss till Skåne en stund framöver. Så det njuter jag gärna av, de gamla goda tankarna som han skickar.
Då spelar vi Jag har bott vid en landsväg. Har du bott vid en landsväg?
Nej, men jag har bott vid havet och på landet. Verkligen på landet.
Okay.
Också.
Då lyssnar vi på den så länge.
Thank you. Jag har bott vid en landsväg i hela mitt liv och sett människor komma och gå. Jag sett skördarna gro på min torva i ro medan storkarna byggde sitt bo. Jag sett vårarna gry, jag hört stormarna gny, jag sett viljesens sträck under kvällande sky. Jag har bott vid en landsväg i hela mitt liv och sett människor komma och gå. Det är minnenas kväll, det är frid i ett käll, bortåt vägen du minns deras namn. De har funnit sin frid efter oro och strid, har två människor kommit i hamn. Jag har bott vid en landsväg i hela mitt liv och sett människor komma och gå. Vad som ändrar förbi, ett ska evigt förbli, det är kärlekens livsmelodi. När vi trötta av år mot okända går, följa kommande släkter väl i våra spår. Jag har bott vid en landsväg i hela mitt liv och sett människor komma och gå.
Ja, välkommen tillbaka. Idag pratar vi skånsk mat med Viveka, eller vi tänker göra, vi har precis börjat här. Viveka, hur fick du ditt intresse för bak och mat? Var det från mamma kanske?
Om maten har varit intresse i flera generationer, faktiskt både på mammas sida och pappas, och alltså farmor och mormor, och även generationen tidigare. Och som sagt, jag kommer att bo ute på landet på en gård som vi hade två stycken i släkten sedan generationer tillbaka, och en period så kom det att bli mitt andra barndomshem. Och det var i samband med att jag skulle börja gymnasiet, och då var det verkligen ute på vischan. Och det fanns inte några kiosker och pressbyrå eller några små varuhus eller snabbköp i närheten alls. Nej. Och då, man blir ju sugen sådär, va? Det är väl helt naturligt. Och då började det med att man kan ju liksom göra några sådana här, koka någon cola. Eller vi började lite grann med konfekt innan det var enklare med kakor. Och så började jag med kakor och så blev det mer och mer kakor. Och sen blev det bak och sen blev det bullar och sen blev det bröd. Och sen gick det så småningom in på mat. Och sen, ja, jag lagade och jag bakade och alla runt omkring mig njöt och fröjdade. Så jag hade fri tillgång till det mesta. Vi hade ett väldigt stort, härligt, nyrenoverat lantkök då i den här gården som vi hade flyttat ner till.
Ja.
Och jag har gått om plats och alla redskap fanns. För det, antingen var de, hade de någon generation på nacken eller så var det nyförskaffat.
Mm. Och då fanns det gott om smör och grädde.
Ja, det gjorde det. Sen ja. Så var det väl ändå i den här tiden när man började, vi säger 60-70-talet, när man började fundera lite grann på smöret. Och jag kommer ihåg att vi skulle äta margarin i min familj. Fast pappa då, som var mer från myllan än mamma kanske, han åt sitt smör i alla dagar. Men då hade väl mamma läst, tror jag, eller det var allmänt på modet att man skulle äta margarin istället, för det var lite mer hälsosamt. Det var gott, men jag vet inte, jag tänkte nog inte så mycket på det. Jag tog så tunt utav det, så jag...
Men Viveka, smör och grädde är ju oslagbara när det gäller att sätta smak på maten.
Det måste jag säga, att den matlagning jag gör idag, eller sen jag har blivit vuxen och med egen familj och eget hushåll och hem, så är det väldigt viktigt att det är riktigt smör och riktig grädde. Och
ja, riktiga råvaror.
Ja, det lärde jag mig nog också. Jag gick ju på en utbildning på restaurangakademin i Stockholm och där fick vi lära oss av den här, jag tror han heter Klein, han var någon matguru just då. Mm. Och han sa, kom ihåg, var det en stå när det står grädde eller gräddmjölk? Ni behöver bara ha mjölk och grädde hemma. Inga såna här kaffegrädde och mellangrädde och ädelgrädde och allt vad det heter, utan riktig vispgrädde och mjölk. Och så balanserar man de två tillsammans, så får man de här proportionerna när det står annat. Så det har jag tagit fasta på.
Det tyckte jag du gjorde rätt i, för det är nog det bästa som finns.
Ja, smakmässigt i alla fall.
Ja. Hörru, vi pratade ju lite om de skånska klassiska maträtterna. Vad har du för favorit där? Jag tycker skånsk kalops är suveränt god. Vad tycker du?
Alltså jag är ju så förtjust i anka och sen är jag förtjust i vilt också. Vild, alltså fasan. Jag vet inte, det är kanske inte, det är inte typiskt skånskt, men jo, pappa kallade vad vi åt. Vi var ofta, fick gå med i drevet ut en gäng ungdomar och tillsammans med hundar och driva upp dem här. Och så blev det, fick vi lära oss att plocka fasanerna och plocka ur dem och svepa och sen tillaga. Det var så en helstekt fasan med alla de tillbehör, en riktig brun sås och svart vinbärsgelé som är gjord av egna vinbär och ruskål som har fått mogna ut i landet. Och det tycker jag är, men det känns ändå inte som en skånsk rätt när jag beskriver den. Men däremot vingad sill, för det är nog inte många skåningar ens en gång som kanske känner till det.
Vingad sill, jo, jag tycker jag har sett att det finns en sillaburk som heter så.
Ja, fast inte vinga, utan vingad.
Vingad?
Vingad, ja.
Det är något annat.
Då är det färska sillfiléer. Egentligen det ska vara de här små som jag tror att man... Alltså sill är ju sill, det vill säga strömming i Sverige. Men de här små fina i alla fall, de... Mormor, då flodde hon de här så hon tog bort skinnet. Sen hängde hon upp dem på, med klänypor på klästräcket.
Aha.
I luften. Så skulle de hänga i ett par timmar.
Och sen,
sen så stekte man dem. Det var just viktigt att det bara var riktigt smör och salt och peppar.
Bara
och,
det?
Ja. Och sen kunde man ju ha lite potatis eller lite gräddfil eller någonting sånt där till kanske. Men den konsistensen och smaken som är väldigt... fin och subtil. Den är inte så tydlig, men den är väldigt speciell. Och det tycker jag är det tillsammans med alla ålvarianterna blev väl verkligen skånskt.
Mm. Mm. Men du lagar inte bara mat, Vivica. Du komponerar desserter och sånt där också.
Det går liksom bara farten. När lusten rinner till så och man inte har det hemma så provar man något annat. Jag har nog haft en sån där tes för mig själv i alla tider att om man använder ingredienser som går att äta så måste ju slutresultatet gå att äta.
Ja.
Oavsett om det smakar mer eller mindre bra.
Ja, det har du rätt.
Så att man inte har bränt eller liknande. Och då så experimenterar jag ganska friskt. Och jag är väldigt orädd i köket med allt. Och det är så jag skapar mina egna recept också som sen blir mina absoluta favoriter.
Ja. Har du gått någon utbildning i matlagning eller efterrätter?
Nej, det har jag inte gjort. Inte mer än den där på restaurangakademin i Stockholm. Och det var en efterrättsutbildning.
Ja.
Och det var ju väldigt härligt att man fick ju in. Alltså det, när vi jobbade där så var det också personer runt omkring som tog hand om alla disk och byttor och redskap som skulle rengöras medan vi bara skapade.
Ni bara skapade, ja just det där.
Och det var ju berg av blockchoklad man nästan fick hugga med yxa. Och det var ju hinkar med grädd och det var smör i flera kilo. Och det var liksom... Oj. Om det säkert är ett stort restaurangkök, kan jag föreställa mig. Och det var verkligen bara äkta vara. Och man fick hjälp med att göra det där tråkiga. Skulle man ha skalade mandel så... Ja, skalade man 200 gram mandel så fick någon annan stå och pilla bort skalen.
Ja, någon annan fick göra det.
Ja, så att man fick liksom koncentrera sig på själva kreerandet.
Ja, behöver inte tänka på disken efteråt.
Nej, inte vare sig under tiden eller efteråt. Mm. Och sen så på finalen så kommer ju alltid det här med att det ska se aptitligt, läckert, lockande. Ja. Och där kommer ju designen in.
Ja, det förstår jag.
Och då får man inte vara rädd och våga lite jävla tag. Många gånger har det vackraste blivit när jag har stått utan det jag hade tänkt mig.
Jaha.
Så jag har faktiskt tagit något annat eller rusat ut i trädgården och satt en liten kvist eller en ros. Alltså vad man har haft för att få till ett vackert uppläggningsfat. Eller.
Mm.
Ja, det är fantasin som sagt. Men det är bra om man har en arsenal av ska man säga, utav de här små sakerna hemma som...
Ja, och så fantasi.
Och stress och kanderade viol och silverkul och... Ja. Och det har jag.
Ja, man måste ha ett bra mått av fantasi också.
Ja, det är nog inte någon brist på det. Det är snarare tvärtom att den ibland stör mig nästan. Alltså, ja. Jag får inte vara i fred för fantasin, men den får ju utlopp i köket i alla fall.
Ja. Hörru, jag antar att du också lagar till laxrätter ibland. Och nu tänkte jag att vi skulle spela en liten låt här med Chris Kristoffersson. Take me to the night. Och efter det så ska vi prata om vad du gör med överbliven röklax. Passar det?
Take the ribbon from your hair, shake it loose and let it fall, laying soft upon my skin like the shadows on the wall. Come and lay down by my side till the early morning light. All I'm taking is your time. Help me make it through the night. I don't care who's right or wrong. I don't try to understand. Let the devil take tomorrow. Lord, tonight I need a friend. Yesterday is dead and gone, and tomorrow's out of sight, and it's sad to be alone. Help me make it through the night. Lord, it's sad to be alone. Help me make it through the night.
Välkommen till bords, kära lyssnare. Idag så pratar Viveka och jag om mat och vad man kan göra för gott med överbliven lax egentligen. Och det har vi valt eftersom vi spelade Chris Kristoffersson Take Me Through the Night. Och Viveka, vad gör du med överbliven rökt lax egentligen?
Ja, den överblivna färskrökta laxen framför allt. Mm. Det är ju väldigt lätt att få till, men ett litet recept som är... Ännu så länge har ju gjort succé i alla sammanhang, som heter det franska, och det heter laxkokott. Det är en liten portionsform i porslin som ska gräddas i vattenbad i ugnen. Oj. Men man kan göra i ordning den då. Man pillar rent den här laxen som man kanske tänker sig att man har resterna av, eller tar hand om det som är kvar, för skinnet rent från en färskrökt lax. Och sen så skär man det små bitar och bryner lite lätt tillsammans med hackad gul lök. Och lite salt och peppar. Eller nästan inget salt alls förresten, för det blir rätt salt utav det här ändå. Så lite peppar. Bryner det lite lätt. Lägger man det i en liten smörad form tillsammans då på botten. Och fördelar det hela de här formerna man har beroende på hur många man ska vara. Ja. Och sen så... kläcker man ett ägg över varje.
Jaha.
I varje form, som då kommer att täcka med gula och vita tillsammans. Så kommer den att täcka, så formen får ju vara stor som en liten kaffekopp kanske.
Så gulan ska knacka
och,
sönder?
Förlåt?
Ska gulan knacka sönder?
Nej, det är nog snyggast om den inte gör det. För sen häller man i, precis innan man sen sätter in det i vattenbad, ja. Som betyder att man sätter det i en form med kanter och häller lite vatten på botten. Ja. Så häller man lite grädde Aha. Och ovanpå det här, och då så ibland så spräcks gulan när man kommer med gräddstrålen, men gör det inte, så blir det ändå en liten blandning när det börjar puttra i ugnen.
Okej.
Okay. Och sen som ungefär 20-25 minuter, man får väl titta lite grann så att det inte bränns, ungefär 175-200 grader, men man får ha lite koll.
Mm.
Och den ska ju stanna men ändå vara krämig så att säga. Och så gulan kommer inte bli kokt, utan den blir lite krämig när den blandar sig med det andra i värmen.
Ja.
Och sedan så när man tar ut, och så kan man väl dekorera med lite färska dillkvistar kanske. Och lägga en liten citron bredvid om man vill pressa det över. Mm. Och så en liten, kanske en liten toast eller en liten knäckebrödsbit till detta.
Ja, ingen potatis eller pommes frites eller ris eller...
Men förrätt, så att
okay.
Jag kan mycket väl tänka mig, som jag kommer på nu, att skulle man ha det här, kan man ju ha gjort i ordning en hel braspanna med 30 stycken sådana här om man vill ha det som nattamat. Och då kan man ju gått med lite stekt potatis till, som man också har som en rest sån här koliox man får till utav lite det man har över. Ja. Då har man mer fullständig måltid.
Vivica, nu börjar det rinna i mina mungipar här.
Ja, faktiskt här också. Det var lax, så att jag blev sugen på det.
Ja, inte bara att det låter väldigt gott. Det låter väldigt vackert, menar du, säger att gulan ska vara hel och så häller du på grädden runt omkring där. Mm. Det låter ju väldigt vackert, nästan som en bakelse.
Ja, och så den där lilla söta dillkvisten då som ibland har det i brist på dill, som jag oftast har frusen här för att jag köper bra dill och då, alltså som verkligen smakar och luktar dill, och då köper jag så mycket när jag får tag i det så att jag måste frysa in då. De ser lite, de slokar ju lite så fort de har tagit ut den där. Så att då har jag fuskat och satt en liten kanske heter det persiljekvist, men det får inte vara så mycket, för att jag kan tillägga att tycker man om dill så kan man gärna strö lite dill i det här laxlökhacket också för att ta fram dillsmaken, men alla gör inte det, så att jag har inte riktigt konsekvent i hur jag gör när jag gör den här laxkokotten.
Du experimenterar lite i alla fall.
Ja, och jag tycker nog att, och så brukar man, jag har lärt mig upp, man måste ju fråga när man ska ha gäster för första gången om det är någonting de inte äter. För det är så många som är allergiker eller har någon form av problem med viss sorts mat, så att då försöker jag ta hänsyn till det.
Mm.
Men har jag aldrig hört någon som inte åt dill eller persilja, så att...
Nej, det klarar sig. När jag gick i skolan, Vivica, då fanns det något som hette husmorslinjen, och den gick jag faktiskt ett par terminer. Har du också gått den?
Nej, men det ingick som ämne.
Jaha.
7:an, 8:an, 9:an, att man hade någonting som hette hemkunskap.
Ja, det hette det kanske.
Det var ingenting man valde själv, utan det var en obligatorisk ämne på listan. Och där fick vi ju, det första man fick göra, det kommer jag ihåg, det var muffins. Det var det allra första man fick göra. Och det andra man fick göra var grahamsbullar. Då skulle man alltså lära sig att skilja på vad det händer när man använder bakpulver, bikarbonat kontra jäst.
Mm.
Jäst eller torrjäst.
Ja, just det.
Och känna då skillnaden, vad det blev för konsistens som det är då mellan ett matbröd och en sockerkaka eller en muffins till exempel.
Ja, det är lite skillnad.
Ja, och så fick jag ju lära mig raggmunk första gången, som jag tyckte var roligt att riva det där, och så vips hade man ihop härliga raggmunkar.
Ja, de är härliga. Jag håller med dig.
Mm.
Jag har en liten akademisk fråga som du kanske kan svara på. En kvinna som lagar mat, är hon kock eller kokerska? För det är väl bara män som kan bli kockar, eller?
Alltså det är ju faktiskt en fråga som man inte kan svara rakt av på. För det har med jämlikhetstänkandet som tog fart på 60-talet i Sverige.
Ja.
Innan dess så var det, eller om vi säger bra tag innan dess, så var det kock och kokerska.
Ja.
Och den som var chef i ett kök, större kök på en gård eller på en restaurang, var då köksmästare eller köksmästarinna. Okay. Och hade samma kunskap. Men kokerskarna, som egentligen besatt samma kunskap som kocken, de hade ju alltid små såna där charretter som knöts bakom, alltså små hetter. De fick ju aldrig stoltsera med den där puffiga, ljusiga kockhatten, eller vad vi ska kalla det.
Nej, den där höga hatten där.
Men så småningom har det smugit fram. Så idag säger man kock till kvinna också. Hon är kock. Hon går kockutbildning, hon är kock.
Ja.
Jag har hört att ibland så säger man kocka. Men jag vet inte
om det kan man ju också, det har du rätt.
Om man hittar på eller om det verkligen är ett akademiskt grundat uttryck.
Ja.
Men det är så långt jag kan förstå och förklara.
Okay. För kokerska, det tycker jag låter mer som en dam som står på ett regiment eller på en jättestor skola och bara slevar ut mat.
Ja, så kände man, så associerar jag också.
Ja.
Och sen så vet man att det som fanns, om man separerade, om man inte var kokerska så kunde man vara kallskänka. Men då höll man inte på med någonting som skulle kokas, utan då fick man ju hålla på med det som var kallskuret.
Och en kallskänka kunde väl även jobba i en charkbutik, va?
Ja, det är ju kallskuret där, så jag kan tänka mig att det är säkert en kunskap om hur att hantera och ge sig på en stor fårfiol eller en skinka, på vilket håll man skulle börja skära för att få de finaste skivorna. Alltså det är nog en konst i sig också, men den besitter inte jag. Jag får bara chansa.
Ja. Men då ska jag passa på att fråga dig, kockan Viveka, varför är det så många franska ord på rätterna i de olika recepten?
Varför kan jag inte säga, men jag tror att
kommer det från Frankrike, tror du, eller?
Ja, det tror jag, för att i de orden har vi anammat i Sverige, så har vi inte hittat på något bättre. Jag vet att om du säger bechamelsås,
ja,
så kallas det gamla kokböcker. Så, alltså man läser och jämför recepten, så är det precis vad som står som vitsås till exempel.
Ja.
Vitsås och bechamel är samma grundsås, som är väldigt användbart för alla unga som tycker det är lite roligt att också att experimentera. För har man det som bas, så kan man då spä på och krydda på. Allt. Ja, där har du hur många möjligheter som helst om du har det som grund.
Men då sträcker jag på mig, Viveka, för något som jag är specialist på enligt min egen utsago, och det är bara jag som äter det, det är ju då äggsås. Och det är ju alltså vitsås med kokt ägg i, hackat.
Ja, och den kan du variera ganska mycket.
Ja, men då kan jag alltså göra, vad sa du, bechamelsås?
Ja, alltså det är ju din vitsås. Då kan du göra bechamelsås.
Det låter ju mycket flottare. Ska jag imponera nästa gång?
Jag tycker det är gott till exempel. Du kan ju spruta i lite kaviar när den där är färdig. Innan du sen häller den över äggen, så har du en ny sensationssmak i det hela. Så om du gör samma fiskrätt med den vita såsen, så kanske du sprutar i lite kaviar om du har tillgång till det. Sen häller du det över äggen innan du, så får du en liten annan variant.
Viveka, med tanke på mina matlagningskunskaper så tackar jag dig för att du inte sa fiskpinnar, utan du sa fiskrätt.
Ja. Jag tror inte du äter några fiskpinnar här i Thailand.
Jo, det finns faktiskt fiskpinnar här, men de smakar vedervärdigt.
Det kan ju nog gå på oljan också, som de är panerade och friterade i.
Det kan du också göra.
Kanske.
Ja. Vi skulle kunna prata bakverk då, Viveka. Men nu är du alltså inte kocka, utan nu är du tårtkonstnär, va?
Alltså jag är matlagerska, jag är entusiast, jag är, men jag är en äventyrare i köket, men jag lagar mat för att jag tycker det är roligt, och lite egoistiskt som början är det kanske för att jag själv vill ha god mat, jag vill ha goda råvaror, men jag är en tacksam gäst att bjuda, jag är inte kräsen, bara jag slipper äta svamp.
Ja, det håller jag med om, svamp gillar inte jag heller.
Det kan jag inte äta bara.
Nej. Men berätta lite mer om det där med tårtkonstnär. Vad innebär det? Att du ritar figurer på tårtorna eller att du målar en tavla på dem?
Nej, hela alltså kreationen från smeten till vad som läggs ihop till garnityret. Alltså till det som ska på ovanpå, som ska attrahera ögat. Och sen är det klart att det former. Jag precis nu entusiasmerat att en vän i Skåne som ska ha en större fest i sommar, att vi ska göra en tårta på jag kan göra den ett par meter lång på en planka, en planktårta, fast det grundreceptet är egentligen detsamma som jag har till en favorittårta som är enkel att göra, men man kan då dela den så att man kan lägga den, man kan liksom sätta ihop den på längden, och det kan vara många gånger praktiskt att man då, men är man många, att man skär en bit från. Förstår du vad jag menar? Att
du tänker, jag förstår. Du har en sån planka i mitten på bordet och där står tårtan.
Ja, man kan ju. Nu i det här fallet har nog vederbörande en planka ute i garaget som vi klär med folie och så. Den är fin och färdig. Så tar vi in i huset och så lägger jag då basen där och sen börjar jag att lägga ihop. Och så bygger jag upp och sen ska vi avsluta med lockchoklad och slagade rostad mandel och kanske lite kanderade violer.
Så det blir fint. Alla kan skära varsin bit där de sitter.
Ja, eller att om det nu i det här fallet så kan jag gissa att det kanske blir en gående variant, för vi kanske är många så vi sitter lite utspritt, och i så fall så kommer den här väl att stå någonstans. Ja. Den introducerades, det är en sån, jag har inte helt hittat på det själv, utan det gjordes, jag tror, kan vi säga också 60-talet någonstans. Mm. Så på någon studentfest så var det någon som hade rekommenderat att man kunde göra tårtan på längden istället för på höjd. Alltså istället för bröllopstårta så skulle man göra det så att många kunde, och det skulle vara lätt att ta. För det var ju ofta open house och gratulera.
Ja, det var...
Sen har du filat och sen har du poppat upp, och sen så kan man ju variera den här plankan. Den kan ju gå i kurvor och den kan ju, om man nu vill. Men det är ju hur man skapar med... här använder inte jag så gärna vispgrädde på som översta skikt, för det, jag kan inte transportera det någonstans om det är någon som jag ska åka hem och ha en tårta, men för att det hinner, så smälter ju så oerhört snabbt bara härifrån ut.
Det blir vatten på måltid i värme.
Precis, redo med ett kylskåp eller en frysbox. Ja. Använder mycket canage, alltså blockchoklad, det är olika hur man kokar upp och blandar, och vit och blå, övrigt och man ser på en mandelmassa och...
Men chokladen, vi kan smälta den också i värmen här?
Nej, det gör den inte. Inte den. Inte, om inte man gör så när jag gör mina chokladbiskvier i 3 dygn och mellanskiktet ska vara ischoklad, så är det väldigt svårt med den här. Då smälter den här ischokladen. För nästan frysa... lägga i frysen innan jag sen doppar dem i smält blockchoklad som är betydligt hårdare och fastare och tål och värmen i.
Ja.
Istället till en 20 grader.
Mm, mm. Vilken är din paradtårta? Vilken är din favorit bland alla du gjort?
Ja, favoriter har jag allt för många för att kunna säga en, men en paradtårta blev nu under många år den här romrussintårtan som är, alltså den är choklad, det är väldigt mycket choklad och det är riktig choklad i själva smeten som jag smälter ner tillsammans med smör och grädde. Mm. Som man kan göra en billigare och en enklare variant utav rikligt med kakao. Men det finns nog många som inte känner någon större skillnad, men jag gör det, så att jag gör gärna med choklad i smeten. Och sen så har jag alltid en stor gammal honungsburk, kan man säga, som jag har med russin som är täckta med mörk rom.
Ah.
Som får stå där i, det står alltid där, så när den är en använd så häller jag i nya russin och täcker med rom och så står den där.
Okej.
Okay. Det blir en tydlig romsmak i russinen.
Absolut.
Och sen, vi har nog, den har nog gått hem i många lägen och har varit lätt att transportera, för att glaserar man med blockchoklad så håller det liksom ihop om det ligger och passar i bilen eller bagageluckan eller...
Mm. Vibeka, nu måste jag fråga, den här romrussintårtan, kan man dricka champagne till den?
Nej, jag tycker nog inte att man blandar alkoholsmaker, även för att den här romrussin, det skulle förta, nej, det skulle förstöra champagnen. Syn på champagnen och syn på romrussinen.
Ja, men då får vi nöja oss med att lyssna på champagnegaloppen av dansken, vad heter han? Hans Christian Lundby, eller vad heter han?
Ja, kan vi uttala det.
Då får vi ta den champagnen istället.
Och det vattnas i munnen.
Ja.
Ja, det gör vi.
Okej. Thank you. Ja, välkommen tillbaka kära lyssnare. Idag så pratar Viveka och jag om mat och bakning. Och Viveka, du är även en matskribent va?
Ja, jag är det. Och det har jag varit rätt länge egentligen eftersom jag alltid har skrivit ner mina egna recept. Och jag har med mig 2 A4-pärmar hit till Thailand som jag har samlat på mig sedan jag var 13, 14, 15 års åldern. Vissa urklippta recept, många är handskrivna och många är omgjorda från gamla recept som jag sedan har experimenterat om till mina egna. Och sen nu på sedan några år tillbaka så är jag så kallad matredaktör i tidningen Nyfiken Grå som man kan klicka in och lyssna på. www.nyfikengra. Okay. Där skriver jag mat, bakning, kakor, drinkar, ja, allt som går inmundiga. Och det är ju roligt. Och då tar jag också foto genom processen och så visar på lite katastrofkakor. Och inte bara när det blir riktigt tjusigt, utan att man måste våga misslyckas och sen kunna fixa till det.
Ja, det känns ju lite tröstrikt att få se då bildbevis på att även andra kan misslyckas.
Visst är det så med det mesta, och då måste man väl ta med en klackspark och börja om igen.
Men hur är det med sån här vanligt bak då? Bakar du också småkakor och kanelbullar och lite sånt där?
Ja, det gör jag. Det finns alltid. Jag bakar matbröd, jag bakar kanelbullar och mandelmassebullar och kardemummabullar och småkakor och bonkakor och chokladbiskvi. Vad som vi blir sugna på så gör vi det.
Ja, gör du semlar också?
Ja, det gör jag, men jag tycker inte att jag får till smaken här. Alltså på något vis tror jag att det beror på att klimatet här får dem in, för jag är så. I min familj som jag har lärt mig uppskatta semla bäst så vill jag äta det på tallrik med mjölk. Varm mjölk med kardemumma i. Och det kan jag inte få passa in här i Thailand för det är för varmt. Även om jag kan kyla ner huset i 20 grader så får jag inte fram den härliga känslan som att äta en semla i varm mjölk om man har varit ute och åkt skridskon hel dag på någon frusen sjö någonstans. Så det blir samma sak.
Den känslan kan du aldrig få här i Thailand.
Nej, det är... har jag inte förväntat mig heller och inte eftersträvat.
Men berätta lite mer om din matspalt. Skriver du recepter eller skriver du om hur det smakar eller vad är det du skriver?
Nej, jag gör en liten kort ingress, en liten lätt inledning och sedan så skriver jag hur många det är till och skriver jag ingredienserna. Och naturligtvis har ju då rätten en rubrik. Om det sen är kaka eller om det är en maträtt eller så det kan heta allt från... ska vi säga till exempel tryffel orange fudge, det var en fudge, alltså en kola som jag gjorde.
Ja, okej.
Okay. Vi kan heta här, det kan heta, så hittar jag ett litet käckt namn här.
Men det kan alltså vara vad som helst från en dessert till en rejäl robust maträtt.
Oh ja, det kan det vara. Påskpussar i skånska färger var den senaste småkakan jag tror jag gjorde. Rosettasås, foliefisk i basiljesås, min latinska pulla. En pulla är ju en kyckling och den har jag gjort lite latinoinspirerad.
Okej.
Okay. Sedan så har jag då min alkoholfri förförare i sommartid och det är en drink som är alkoholfri som är väldigt frisk och härlig. Mm. Jag har faktiskt nu publicerat 45 eller 46 olika recept med bilder så att vi får väl se vad det ska bli av det hela så småningom.
Ja, hur ofta kommer det ett nytt?
Det är... tidningen tror jag lägger in nya recept varje vecka, men det är ju inte enbart jag som är i denna tidning matskribent. Det finns en duktig man som heter Jurek Holzer som har väldigt härliga recept, men vi kompletterar varandra bra för att han är estetisk studiofotograf tror jag man kan säga med sin matlagning, medan jag är mer vardagsfotograf här i hemmet bland grytor och kastruller. Och även resultaten av det vi tar fram är olika. Så det är inte bara jag som i den här tidningen. Men varje torsdag brukar de nog publicera ett nytt matrecept. Ja. Så tror jag liksom det går ut en ny.
Vi nämnde tidigare det här med att jäst och bakpulver. Kan du förklara varför man använder det ena ibland och det andra ibland?
jag skulle vilja sätta på vilken konsistens du har ett matbröd. Tror jag inte det är någon som förknippar precis med att det ska vara så fluffigt som en muffins eller en sockerkaka. Som det då blir när du använder bakpulver och även i viss mån lite bikarbonat är det i vissa av de här recepten också.
Men betyder det, men det att du kan använda, bakpulver i matbröd?
Ja, det kan jag göra, men jag tycker inte själv. Björn, min man, tycker att jag gör ett som han är alldeles helgalet förtjust i. Men det är kletigt och kladdigt som när man gör scones ungefär.
Ja, det blir inget tuggmotstånd.
När man har vätska, när vätskan blandar sig med bakpulvret så ska det väldigt snabbt in i ugnen, för annars så tar man effekten av den här jäsningsförmågan. Medan en jäst ska ju stå och jäsa till sig antingen en eller två omgångar. Mm. Och jästen ska ju då lösas i ett degspad på 60 grader ungefär om man använder torrjäst. Det är färskjästen som är fingervarm. Torrjästen behöver högre värme, annars orkar den inte aktiveras.
Okej.
Och du får ju en annan konsistens, så att jag skulle nog bara säga att de flesta tycker nog att ett matbröd vill man ha gjort på jäst, att det är i de flesta fallen är det som har bröd, medan en sockerkaka eller muffins eller de andra som ska bli lite fluffiga gör man gärna bakpulver eller bikarbonat eller hjortonsalt använder man ju ibland, men det är inte precis för.
Det blir ju speciellt oft.
Ja, det är det verkligen. Det sticker lite i näsan. Men det smakar inte alls som det luktar.
Nej, jag älskar ju finska pinnar till exempel. Och då ska det vara hjortonsalt i.
Ja, det och vaniljhorn tror jag också man har hjortonsalt i. Mm. Nej, det kommer jag ihåg som barn. Att jag tyckte inte om när mamma bakade sånt.
Nej,
som
det. Men det smakar desto bättre.
Ja, och vädra ut och så får man sätta sig och njuta sen.
Ja. Hörru, ibland så står det ju att man ska ha alkohol i recepten. Varför gör du det?
Alltså ja, det står det ju dessutom. Sen är jag en sån som nästan använder det. Jag använder det väldigt, väldigt ofta. Framförallt i alla mina såser. Och framförallt så om man har vinskvättar över, man har haft gäster, så fryser jag in det i små flaskor. Och så alltså, istället för att slänga ut det så kan jag ha det i såsen. Och det ger en annan smak. Det ger en liten nyans i smak. Framförallt rödvin i en brun sås. Tycker jag gör en brytning som är svår att få fram med någonting annat. För att även om man har svart vinbärsgelé eller man har heter det enbär eller andra smaksättare i den här bruna såsen, så en skvätt rödvin där på, och funderar man då på alkoholhalten, så är jag ganska övertygad att den där ångar bort. Man hettar upp det, så jag tror det ångar iväg. Så jag tror mer att det lämnar en annan liten brytning i såsen kvar. Och likadant tror jag det i kakor. Jag gör någonting som heter chicken d'orange. Istället för canard orange, alltså anka, apelsinanka. Och där har jag gärna skvätt cointreau över alltihopa innan det liksom puttrar samman sen. Och det tycker jag ger en touch som höjer smak, den här lilla extra smaknämnan.
Om nu Björn en vacker dag här får stekt fläsk och brunsås och han tycker att såsen är obeskrivligt god, betyder det att hans finkonjak har hamnat i den?
Nej, alltså, vi har inte. Nej, då gör det inte. Det skulle jag inte kasta bort en fin konjak på, men vi är inte så väl sorterade stark alkohol överhuvudtaget, utan vi är nog vinälskade. Det finns festliga tillfällen kanske, men jag skulle inte ta den i såsen.
Men man kan använda lite filsprit i sås också, eller är det bara vin?
Ja, konjak är väldigt, och det är väldigt gott i olika efterrätter också, som är choklad, konjak och rom. Gör en, tycker jag, också en härlig brytning när man gör sån här tryffel, alltså godistryffel, inte svant, utan lite grann som det smälter med blockchoklad och grädde och så lite grann i det där, blir en väldigt konjak är en tacksam, men mer, kanske lite mer i desserten i varmrättslagning.
Nu måste du ge mig lite tips här, jag som inte är så duktig på matlagning. Om jag ska piffa upp såsen med lite konjak, ska jag hellre ge dricksglas konjak eller vad?
Nej, du kan väl, alltså jag är inte så noga med mått, men några dricksglas ska det inte vara, utan man ibland så säger man att man sätter tummen i flaskan och så liksom skvätter man bara. Men nog att man kan, alltså man tänker sig kanske en matsked eller något sådär. Man kan väl smaka sig fram, så beror det ju på hur stor såsbalja det är.
Ja, just det.
Lita på 10 liter så behöver du lite mer.
Då går flaskan åt.
Är det för 4-5 personer en normal liten kastrull, så ja, en matsked kanske. Eller så får man smaka sig fram vad man tycker, så att det blir en härlig balans. Och så får man ge och ta ut av lite mer grädde och lite mer kanske av buljong och lite mer av ja, vad det är man tycker, man, så man balanserar upp den successivt. Det är det som är så roligt med skapandet, att det liksom växer fram till man tycker nu blir det bra.
Ja, men då vet jag att jag får inte hålla flaskan en kvart över grytan, utan en matsked eller två på sin höjd.
Ja.
Ja. Okej, Viveka, det var mat och bak det. Kan du som avslutning berätta någon liten historia som har med mat och bak att göra? Ja. Kanske någon olyckshändelse, ja. Något ovanligt lyckat?
Ja, det har jag gjort ett par stycken. Men jag kommer nog osökt. Alltså, det är inte så lätt i nya kök eller med nya värmekällor. Jag hade en period, tedde sig livet så att jag kom att bo i Jerusalem.
Ha?
Jag hade bara gas. Spis, vi hade ingen ugn. Och jag tror att det var jag och min bror hemma. Vi skulle se om man kunde göra någon kolakaka. Alltså den här typ variant chokladkaka fast på spisen på något sätt där.
Mm-hmm.
Och det jag kommer ihåg är att vi började med alla fina ingredienser. Men gasen kommer ju så snabbt och det bränner ju så snabbt. Och det är ju en erfarenhet vi absolut inte hade. Att det kanske bränner i botten. Och det var väl just vad det gjorde, för att det blev också en sån här stenhård tegelstenskaka som faktiskt inte ens en gång geten ville ha nere på gården.
Men vad säger du? Jag hade med glädje ätit det, för du hade kallat det för knäck.
Ja, det var du lite mer sotigast i laget.
Jag såg den sotig dessutom.
Ja. Ja. Men det blir ju minne hela tiden, framförallt när man misslyckas.
Mm, ja. Ja, Viveka, vi ska spela lite bagerimusik tycker jag, va?
Ja, det är väl härligt att få höra vår svenska nationalskald sjunga precis så att man känner dofterna från det nybakta brödet, eller hur?
Ja, det nybakta brödet i Sanremo.
Ja.
Min vän, den glada bagar ut i Sanremos stad. Ja, om ni hörde honom, ni skulle själv bli glad. Han sjunger framför ugnen sin glada ritornell, så stolt som om han vore en löjtnant John Forsell. Den glada bagaren bakar det bästa bröd som fås. Det bakas inte bättre, ej ens i Allingsås. Han sjunger när han bakar och arbete med fröjd. Det ökar varans värde och köparen blir nöjd. Sanremos sköna damer beundrar hans figur. Han liknar till det yttre en lång och kraftig tjur. Och när han knådar degen och sjunger högt i dyr, då ryser det i damer med sin förskulptur. Min vän, den glada bagaren som sprudlar av musik, han har en vacker hustru som står i hans butik. Från ugnen langas brödet till disken där hon står. Ju mera bagan sjunger, dess mer hon sälja får. Men om den glada bagaren vill svalka sig någon gång bland damer i butiken som lyssnat till hans sång, då säger hustrun vänligt och klappar bagans bröst: kom inte ut, Florindo, det drar och du förstör din röst.
Ja, välkommen tillbaka. Vi pratar alltså, ja just nu så pratar vi lite såser och bak och lite allt möjligt med Viveka i rajon. Och ja, Viveka, du lagar och bakar mat hemma varje dag nu eller?
Ja, men jag är också ett så duktig på, måste jag säga, att ta hand om rester. För jag tycker egentligen, det kommer den riktiga kunskapen fram på den som kan trolla med rester.
Ja.
Och jag tillvaratar all mat, jag slänger ingenting om inte det är dåligt. Och tycker, alltså utan att jag anstränger mig så bara poppar jag det ena upp och så försöker jag. Så gör jag nya skapelser och det blir väldigt, ibland blir det väldigt gott så att jag skriver ner det och gör det som rätt. Och där det till och med krävs att du har en kall stekt kyckling, alltså så att jag får steka den dagen innan, för jag vill använda det färdiggrillade eller stekta i ugnen då, som jag ska använda till någonting. Eller
men jag kan ju tipsa, det finns ju en klassiker som har uppstått på det viset och den kallas idag för pyttipanna.
Ja, åh ja, det är väl ljuvligt om man just har olika sorters kött och
korv och...
Ja, fast korv tycker inte jag hör hemma i pyttipanna. Det fick man alltid i skolköket. Det var så, jag tyckte det blev så fett då.
Det tycker jag man får på restaurangerna också. Man får vad de har haft.
Ja. Ja, det finns ju många goda korvar, så det ska jag inte säga. Det kan man visst ha korvar också.
Vi vet att det finns många goda skånska korvar.
Ja, de här rökt leverkorv och torparkorv och strövelskorv var min favorit som barn. Men jag tror inte den fabriken finns längre utanför Helsingborg.
Nej. En sak som vi inte har pratat om som är typiskt skånsk, det är ju ål.
Mm.
Kan du fixa det också?
Inte längre.
Nej.
Min pappa, han fiskade faktiskt ål som ung. Han gjorde det mesta av det man skulle ta tillvara från naturen. Och sen byggde han upp ett rökeri hemma utav två gamla bensintunnor ovanpå varandra. Och så rökte han den själv där sen. Och jag var så förtjust i rökt ål när jag var barn. Så att det stod faktiskt på min önskelista när man skrev inför julen och de eventuella julklapparna.
Ja.
Så kunde det stå väldigt... vanliga saker som block och kritor och tejp och kastningsklister och badskum och så kunde det stå rökt ål. Det finns en jul att jag fick ett kuvert av tomten.
Ja.
Och då sa att en av dina julklappar ligger i kylskåpet. Och då hade pappa som hade samma passion för det här som jag, kanske övriga familjen också, men han hade tagit fasta på det så att han hade tyckt att jag skulle få en egen sån liten bit rökt ål, så den fick jag gå.
Till sist måste jag fråga Viveka, på ett riktigt skånskt ålagille, hur många sorters ål ska det vara?
Det kan jag inte svara på. Jag har varit på det, men jag kan inte svara på det. Det är halmad ål och det är luvad ål och det är halstrad ål och det är rökt ål och det är kokt ål och det är ål alla då. Och så avslutas det som dessert, ålasoppa.
Ja.
Där gick gränsen, tror jag. Då hade nog ålen snott sig runt halsen tillräckligt. Så jag fick var det för mycket.
Men det är så dussigt.
Det blir ju uppåt de 7 olika varianter. Sen vet jag inte om man har på gillarna så idag, men... Ja, jag var på sådant gille som man serveras allt det jag säger.
Ja, det finns en förfärlig massa olika sorter.
Men jag ska ju inte uppmuntra det här med ålen, för att det är ju ändå så att nu är det ju alldeles, alltså egentligen ska man inte, känns det lite fel att jag sitter och pratar som jag gör med min entusiasm, för det var ju för ganska länge sedan.
Mm.
Med tanke på att den är ju väldigt, väldigt hotad.
Är den det?
Den fiskas ju innan den kommer, vad jag vet väl, om jag vet rätt, så kommer ner från Sargassohavet och så fiskas den och fångas innan den får växa till sig i våra kalla vatten i norr.
Okay.
Så vi nu sätta ett dödskallemärkning på ålrätt, och faktiskt, jag känner nog att den bör få en chans att överleva det här, den här världen, för att annars den är väldigt starkt utrotningshotad.
Ja.
Så att tyvärr tror jag
vi får hoppa över ålagillet här i Thailand.
Och hoppas att ålen kan få återhämta sig i sin mängd här på jorden.
Mm. Mm. Ja, tack för den här pratstunden, Viveka. Sötsuget, det har stegrats under hela programmet, så nu måste jag lyssna på oss en kopp kaffe med något gott till, tror jag. Men till sist så bara måste du berätta, vad var nu din personliga favoriträtt?
Det är varmrökt lax.
Varmrökt lax?
En mycket speciell sås som jag kallar för min bröllopssås, för den gjorde jag till mitt eget bröllop, men den kan jag berätta om någon annan gång.
Ja, eller så kanske vi kan hitta receptet på www.nyfiken, vad sa du?
Nyfiken gra.
Ja.
Jag tror inte de har fått den där, men jag tror om hon lyssnar på det här programmet så kommer hon säga, Vivica, det får du skriva oss receptet på din bröllopssås som är det godaste man kan äta till.
Ja.
Färskrökt lax och skånsk nypotatis tillsammans med detta. Det blir riktigt en försommarrätt som jag inte kan tänka mig att någonting annat slår.
Men den kan man bara äta när det finns nypotatis.
Nej, man kan äta det med kokt potatis på vintern också. Men det ska vara god, alltså det ska gärna komma från ett rökeri samma dag för att få riktigt som femstjärnig varmrökt lax.
Ja, när det gäller tårtor sånt där, Vivica. Även här i Thailand kan man beställa en tårta där, eller?
Oh ja, det kan man göra, men man får förstå att man får ju ta prisuppgifterna först så att man inte känner sig, för jag använder bara absolut de bästa ingredienserna och då kostar det lite mer än vad det gör på 7-Eleven.
Ja. Vad heter det? Kan man beställa mat också?
Ja, det skulle jag tycka var jätteroligt om någon vill att jag skulle catera någonting till dem. Det skulle jag gärna göra, men det kanske man kanske ska, om det ska vara varma rätter så får man väl inte bo så långt ifrån mig.
Men har du någon hemsida eller någonting där man kan kontakta dig så att säga, om man nu skulle vilja ha en tårta eller en bröllopsmiddag eller något annat gott?
Ja, man kan ju titta på min hemsida. Där står ju alla mina kontakt.
Ja, vad var det?
www.viveca.se.
Och det var ju enkelt.
Och då skriver man viveca.se. Där är skjortor och där är juveler och där är...
Ja, just det. Du designar smycken också.
Mm.
Men det tar vi i nästa program.
Kan vi göra.
Ja. Då tackar jag dig för idag, Vivica. Och så hörs vi framöver.
Varsågod. Njut av dina kakor och ditt kaffe nu.
Det ska jag göra. Tack ska du ha.
Tack och hej.
Hej. Här tonar programmet sakta bort och ni har lyssnat på mig Bernt på språng någonstans i Thailand och träffat intressanta skandinaver. Men var nu inte ledsna för detta utan fortsätt att lyssna. Det kommer fler program efter det här. Och vi hörs igen om några dagar. Sawadee krabba.